P3, Sveriges Radio.
I have been buried alive.
Det är en grov barnporrfilm.
R. Kelly did indeed marry his protege, the 15-year-old singer Aaliyah Houghton.
Det borde ha varit en stor grej, men det blir inte stort.
Prosecutors in Chicago have rested their case against R&B superstar R. Kelly.
Alltså, vi fortsatte dansa till musiken, för den var ju så jävla bra.
Alla har påverkats av R. Kelly. Det kan man inte ta ifrån. R. Kelly!
Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om R. Kelly, artisten och anklagelserna. Jag heter Axel Winqvist. Det är februari 2002. Lätt snö faller över en gigantisk arena medan fyrverkerier smäller i luften. You couldn't stage a scene more perfect than this. Light snow falling. Internationella olympiska kommittén filmar när vinter-OS i Salt Lake City invigs. Det har gått 5 månader sedan terrorattacken mot World Trade Center den 11 september. President George W. Bush får stora applåder när han går fram över isen på arenagolvet.
Ladies and gentlemen, the president of the United States of America, George W. Bush.
Det hålls en tyst minut för terrorattackens offer. Soldater är med på länk från Afghanistan. Artister som Dixie Chicks och Sting uppträder mellan konståkning och dansnummer. Sällan har en OS-ceremoni varit mer patriotisk. På invigningen uppträder också en man som är på höjden av sin karriär. Han är klädd som den amerikanska flaggan med stjärnor på ärmarna och röd och vita ränder över bröstet. Bakom honom, mitt på isen, står en gospelkör. Mannen heter Robert Sylvester Kelly, men är känd i hela världen under sitt artistnamn R. Kelly. Nu sjunger han sin senaste singel, The World's Greatest, som en hyllning till de olympiska hjältarna. Hela framträdandet ser ut som en segergest. Men samma dag har tidningen Chicago Sun-Times publicerat en artikel i stjärnans hemstad. Det handlar om en video som påstås föreställa R. Kelly. Black Entertainment Television rapporterar.
The big question these days is not have you heard his album, it's have you seen the tape.
It's the talk of the music industry and beyond, from local barbershops to water cooler conversations across the country. Everyone seems to have seen the video.
Innehållet i videon kommer att följa R. Kelly och hans karriär. För det här är berättelsen om en artist som älskats och hatats, friats och anklagats i snart 20 års tid. Om en person som gjort odödlig musik som många anser inte bör spelas i radio. Det är 70-tal i Chicago. Stadens södra delar domineras av de statligt subventionerade hyreshusen för fattiga familjer som i USA kallas för The Projects. I ett av de låga bruna tegelhusen bor Robert Sylvester Kelly tillsammans med sina 3 syskon och kedjerökande mamma. Pappan i familjen har stuckit sedan länge. Mamma Joanne är en storvuxen kvinna med tjocka ögonfransar. Hon dricker kaffe och hennes läppstift smetar ut på koppen. När hon inte ser tar Robert den i sin hand.
Då brukade han sen vända muggen så att han fick hennes liksom läppstiftsavtryck mot sin mun och drack. Och så blandades smaken av kaffe och hennes läppstift.
Kulturjournalisten Valerie Tjene Backström, som skriver bland annat för Expressen, berättar om R. Kellys mamma och barndom.
Det var hans mamma som introducerade honom till musik, eller liksom gav honom kärleken till musiken. Hon var ju också själv en väldigt bra sångerska med liksom en röst som var en blandning mellan Aretha Franklin och Gladys Knight. Han berättar, ingen vet om det är sant, men att hon liksom smugglade in honom en gång på en nattklubb där hon skulle uppträda när han var runt 5. Och det var liksom rök, luften och whisky och sen hennes underbara sång som liksom knockade alla som lyssnade. Och det var kanske där då han insåg att han ville hålla på med musik.
Joanne uppmuntrar sin son att utveckla sin egen sång. Många år senare ska R. Kelly berätta för GQ Magazine om hur han lyssnar på favoritartisten Stevie Wonder på en knastrig LP-spelare.
I remember slowing that up just to get that because I couldn't understand what he was saying. I was so interested to hear what he was saying so I could learn it. And that was like one of the hardest things I heard Stevie Wonder do.
Trots att Robert tidigt får lära sig att stå på scen är han blyg och försiktig. I bilder från barndomen syns en liten kille med stora ögon och allvarlig uppsyn.
Jag har fått bilden av att han inte var så tuff som barn.
Musikkritikern och författaren Nicolas Ringskog Ferradanoli, som följt R. Kellys karriär under många år, berättar.
Det är någonting han måste ta igen som vuxen då, med råge. Musiken blev då en sorts tillflyktsort för honom.
I skolan framstår Robert som svagbegåvad.
R. Kelly hade ju också mycket problem i skolan. Han beskriver som att han hade dyslexi och någonting mer. Det finns uppgifter om att han var väldigt dålig på matte också och att han även nu som vuxen är knappt läskunnig.
Ibland när orden hoppar i synfältet förvandlas bokstäverna till noter och melodier. Till en början känner Robert sig som en galning. Musiken snurrar ständigt i hans huvud. Han har melodier i allt. Men så småningom börjar han omfamna sin talang. Inte minst i kyrkan, dit han går tillsammans med sin mamma.
Där kunde han få självförtroende, både som sångare och känna att han hade en stark sångröst, att han var någon på det sättet. Men också att han från ganska tidig år började spela piano och komponera låtar. Så det är liksom maniskt oavbrutet skapande.
Trots tryggheten i musiken är uppväxten präglad av ett mörker. I sin självbiografi Solar Coaster skriver Robert att han blev skjuten och rånad på sin cykel, bara 11 år gammal. Men kulan som sitter kvar i axeln är inte Roberts största sår. Han intervjuas av Tavis Smiley i Centric TV 2012.
I feel I owe my fans at least enough for them to have an understanding of what I went through.
Han utsattes ju för sexuella övergrepp redan som 8-åring av en nära familjemedlem.
Navid Bavi, musikfantast och radioproducent som hörs bland annat i Petri Historia, berättar.
Och sen så var det någon annan vän till familjen som bad honom spela in när han hade sex. Och sådana saker fortsatte hela vägen tills han var 14. Så det är liksom 6 år av hans tidiga liv som bara är ett, i princip ett mörker där hemma. Där musiken i princip är hans, det är hans enda ljus.
Robert berättar mer om hur övergreppen påverkat honom. Intervjun med Tavis Smiley.
I really think it's a generational curse, you know, because it goes on in a black community, I believe, because as I grew up, I would ask a whole lot of people that I had met, have they ever been, you know, and they would say, yeah, as a matter of fact, I have, yeah. You know, some can remember, some can't remember quite detail-wise, but I remember. Sexually, it woke up my hormones a lot earlier than it they were supposed to be awakened.
När Robert blir äldre slutar övergreppen. Mörkret jag ser på mitt senare.
6 års övergrepp resulterar ju att han blir trasig inombords.
Robert börjar high school på Kenwood Academy, en skola som egentligen är alldeles för bra för honom. Han kommer bara in eftersom han är en så duktig basketspelare. På Kenwood gör Robert allt för att slippa skriva och läsa. Han hänger i idrottshallen och gömmer sig i skolans musiksalar bakom ett keyboard. Här finns också musikläraren, Dr. Lena McLean. Hon är en svart kvinna med bobfrisyr och sträng blick, född på 20-talet.
Hon blir ju hans andra mamma. Hon blir ju hans spirituella vägledare. Liksom. Hon guidar honom i livet. Hon får ju honom att liksom satsa på musiken. Skita i basketen.
I ett klipp från Black Entertainment Television sitter hon tillsammans med Robert vid ett piano och spelar.
I taught him how to play the piano. Worked with his singing. Taught him how to write. And made him participate in producing or writing a musical every year. And also taught him how to sing, you know, in the operatic sphere.
Lena McLean övertalar Robert att ställa upp i en talangjakt på skolan. Aulan rymmer 500 personer och Robert har scenskräck. Det är inte alls samma sak som att sjunga i kyrkan framför gamla tanter och farbröder. Men Lena McLean kommer på en plan. Robert kan sjunga en låt av Stevie Wonder och låtsas vara sin idol. Han tar på sig ett par solglasögon och som en blind man låter han sig ledas upp på scenen. Framträdandet blir en succé och publiken jublar. Men trots uppmuntran från Lena McLean hoppar Robert av high school. Dyslexin gör det omöjligt för honom att fortsätta. Det är nu mitten av 80-talet i Chicago och Robert Kelly har fyllt 20.
Han buskar ju runt på gatorna och ner vid tunnelbanestationen liksom, och sjunger ner på perrongerna. Och det är ju en anledning till att han har så jävla stark röst, det är för att han tränar upp den där överrösta alla tunnelbanor. Bara verkligen försöka smälla igenom bland människoruset liksom, för att man ska höra den här fantastiska rösten.
Robert står på perrongen och sjunger för småmynt. Han berättar om åren som gatumusikant för GQ Magazine.
That allowed me to develop my craft, develop my gift. And besides, it's a great echo down there as well. From now on I'm gonna be on the bright side of things. No more I can't do it. It's my life, I'm gonna live it.
Under några år på 80-talet lever Robert ett kringflackande liv. Han lyfter till Los Angeles och sover utomhus vid en basketplan i Venice Beach. Han uppträder och går på olika auditions utan framgång. Han är för mycket av en luffare för att talangscouterna ska kunna se stjärnan i honom. Det ser inte så ljust ut för Robert Kelly. Men så händer något som ska förändra hans liv för all framtid.
Innan hade han ju en liten karriär i ett boyband. De körde med på en liksom hel ille image.
1989 bildar Robert gruppen Musical Gifted Men tillsammans med tre vänner från Chicago. De kommer med i tv-programmet Big Break och artisten R. Kelly föds. Big Break är en talangjakt i tv som leds av den karismatiska programledaren Natalie Cole. I en orange jacka med breda axlar presenterar hon R. Kellys nummer.
Our last band takes great pride in their positive and energetic performances. They've been burning up their own hometown with award-winning shows. And they're determined to show you why Chicago's going crazy for them. Please welcome R. Kelly and MGM.
They say that you don't love me. They can't tell me.
I svart och vita kostymer sjunger MGM låten Why You Wanna Play Me till en perfekt synkroniserad koreografi.
Okay, for R. Kelly and MGM, they receive 280 points. R. Kelly and MGM is a champion.
MGM vinner hela tävlingen. Men trots att de är fyra killar är det uppenbart att det är Robert som är stjärnan. Redan i logen innan framträdandet är det bråk om hur prissumman ska delas upp. Senare säger R. Kelly så här till Petri Soul.
Well, MGM, like I tell everybody, it wasn't really a group. Those guys were like dancers of mine, and as I was doing backgrounds on all my tracks, as they would dance, they started singing the songs because they liked them.
MGM återvänder hem till Chicago med en check på $100,000 som R. Kelly själv säger att han aldrig får se röken av. Det spelar mindre roll, för han börjar bli en kändis. R. Kelly hänger fortfarande utanför sitt gamla high school, Kenwood Academy. Han syns ofta parkera sin SUV på skolans parkering och prata med tjejer. Han säger att han letar efter bakgrundssångerskor till sin studio. Men senare ska personen nära honom säga att det rör sig om något annat.
Även hans personal, när han sen då har blivit känd, åker till den skolan för att hitta tjejer helt enkelt. Och de skräder inte orden och säger att det är för att de ska hitta nya körsångerskor, utan det är ju för att R. Kelly behöver nya tjejer att ligga med.
Bye. 1990 signas R. Kelly av skivbolaget Jive Records. Han hittar tre nya killar som blir bakgrundsdansare och sångare under namnet Public Announcement. Gruppens debutalbum Born Into the 90s släpps i januari 1992. Soundet är en del av musikstilen som kallas för New Jack Swing.
På 80-talet kom den ganska dramatiska förändringen med New Jack Swing. Och det var för att soul på den tiden hade blivit ganska tråkig och slätstruken och så här myspysig. Och vad hände då? Jo, då kom hiphoppen och tog hela det fältet. Utan att låta direkt hiphop så inspireras man av den energin som är lite mer kaxig och lite mer modernt producerad och upptempo.
Låtar som She's Got That Vibe och Honey Love får Public Announcement och R. Kelly och klättra på listorna. Han hörs i radio och intervjuas i tv-program som Superstar USA som den nya stora R&B-stjärnan.
So tell me what you would be doing if you weren't a singer.
You know, I really couldn't imagine anything.
That's okay, I could understand. I
couldn't do it, man. Now, I love basketball.
Mm-hmm. And girls.
And you know, I love my mom.
1993 beger sig R. Kelly och Public Announcement ut på en turné genom Europa. När den är slut och de kommit hem till USA drabbas R. Kelly av en tragedi. Mamma Joanne har cancer. R. Kelly skyndar sig till Roseland Community Hospital i Chicago. Han står bredvid sin mammas säng, håller hennes hand och säger att det är något han vill lova. Han berättar om ögonblicket för GQ Magazine.
She died. Right there. Only I promise you. I called the doctor. They came in. They pronounced her dead. I was still holding her hand. But I finished my sentence. I said, I promise you, mama, no matter what, by any means necessary, I will be one of the best singers, songwriters this world has ever seen.
Hon är ju hans första största kärlek, om inte den största överhuvudtaget i hans liv. Liksom. Ingen annan har ju riktigt lyckats toppa mamma.
Robert är förkrossad och flyr in i arbete. Samtidigt har hans skapande tagit en ny riktning. Under konserterna med Public Announcement har han testat en ny grej under ett mellansnack. I en intervju från The Best of Voxpop berättar R. Kelly om sin nya gimmick.
Well, I started saying things like, I can hear someone over there calling me, oh, ooh. The crowd would just go crazy, then I walk down there. I can hear someone over there calling me, oh, ooh. And they go crazy.
Det finns klipp på YouTube från tidiga konserter med Public Announcement och R. Kelly. Han har på sig svart skinnväst och skinnbyxor och mörka solglasögon.
Han simulerar ju sex på scen. Han drar upp tjejer och sätter dem på stol och vi håller på att grinda med dem. Han är en manlig strippa, enkelt förklarat. Will it be you? Or will
it be you? Or will it be... Det nya, hypersexuella soundet bäst snart höras i R. Kellys texter.
Titel efter titel är ju häpnadsväckande. Alltså det är ju Bump and Grind som liksom börjar då med alltså, I don't see nothing wrong. Och my mind is telling me no, but my body is telling me yes. Alltså det är ju bara sex hela tiden. Och att han är världens bästa då också.
Fanna Enda och Norby som driver på den raseriet och arbetar för SVT Edit berättar om hur R. Kelly under hela sin karriär kombinerat sex med humor.
Alltså man skrattade ju åt att han var vrickad. Och alltså så här, just de här låtarna om liksom, Sex in the Zoo eller In the Jungle eller vad det nu är. Så här. Alltså det är ju komedi.
'93 lämnar R. Kelly Public Announcement för att släppa sitt första solalbum som får titeln 12 Play.
Som då skulle vara för att han ger inte 4 Play som vanliga personer utan han ger 12 Play, alltså Foreplay upphöjt i 3. Så det är hans liksom nya lansering av sig själv som solartist, att han är en sexsymbol och en belägrare.
Samtidigt har en annan blivande världsstjärna gjort entré i R. Kellys liv. Let me know, let me know.
Let me know, let me know, let me know.
Aaliyah är en aspirerande barnstjärna från Detroit som under hela sin uppväxt blivit skjutsad till olika auditions och talangjakter av sin mamma. På scen bär hon puffiga klänningar och har stort sprayat hår.
De träffas ju genom hennes morbror som också är hennes manager när hon är typ 12-13. Och R. Kelly, han inser liksom vilken talang den här lilla tjejen har och håller på liksom att grooma henne till artist.
R. Kelly till Wall Street Journal.
Working with Aaliyah, man, it was a phenomenal because I knew in the door that she was going to be an amazing artist and a superstar, the next Janet Jackson or the next Madonna, if you will, and you know, and the next Diana Ross, I used to say.
I ett klipp från Black Entertainment Television arbetar Kelly och Aaliyah tillsammans i studion. Hon står framför mikrofonen i runda svarta solglasögon och snusnäsduk över håret. Han sitter bakom mixerbordet i keps och dunväst.
Hey Aaliyah.
Yeah.
That first verse is funky, right? What I want you to do is I want you to try to get into it just a little bit more for me. Just get into it a little more, make it a little more street, all right?
All right.
Sound good though, baby.
Aaliyah kommer bli en tonårsidol med sin karisma och stil.
Aaliyah ses väl som the princess of R&B skulle jag säga. Och hon har ju verkligen fått en sån status som legend.
Aaliyahs debutalbum får titeln Age, Ain't Nothing But A Number.
Man visste mycket väl vad man gjorde när man lät hela albumet heta Age, Ain't Nothing But A Number. Det är liksom en väldigt slug PR-strategi. Man fattar ju att R. Kelly är i bakgrunden. Man, till och med på skivomslaget ser man honom stå och lura i bakgrunden. En mycket äldre kille. Och då får man den här förbjudna stämningen av att ja, hon är ung, han är gammal och de har en sexuell relation.
Ryktet om relationen blir en snackis som plockas upp av TV. Black Entertainment Television, 1994.
Okay, let's clear something up because you know I've been getting a rundown on the street. Everybody seems to think that y'all are either girlfriend or boyfriend or cousins or friends. Just let's get the record straight.
You better go get me a white Jeep.
Well, no, we're not related at all. No, all we're right. Not. We're just very close. He's my best friend.
Yeah, cool.
Now, who found her? In the whole wide world.
R. Kelly och Aaliyah svarar svävande på frågan om sin relation. De har likadana blågrå flanellskjortor och Aaliyah och en keps med Musse Pig som hon tryckt ner långt ner av ögonen.
De har någon form av väldigt så märkligt förhållande till varandra.
Programledaren Leslie Seeger frågar om hennes ålder.
And for the record, you are how old? That's a secret. Women doesn't disclose her
age. Alltså de matar ju hela det här ryktet också, men samtidigt så förnekar de det.
I och med att tiden går så blir det tydligare och tydligare att de har en romantisk relation. Och hon är en 15-årig tjej och han är i mitten av sina 20s.
MTV News rapporterar.
R. Kelly did indeed marry his protege, the 15-year-old singer Aaliyah Houghton. Kelly stated his age is 27, 2 years older than he previously claimed to be. And Aaliyah produced 2 pieces of ID that appeared to show her to be 18.
De har ju gift sig, och inte bara det, utan att de till och med har förfalskat hennes födelsedatum så att hon är 18, alltså inte 15 när de gifte sig, utan på papper så var hon 18 då, så att det skulle vara lagligt. R. Kelly till och med varit liksom orolig för att hon ska ha varit gravid vid ett tillfälle, men de löser upp äktenskapet och försöker begrava det, men sen så kommer det fram, journalister lyckas gräva fram papper på att de både har gift sig och skilt sig.
Efterspelet kommer att präglas av mystik. Den då 15-åriga Aaliyah menar att något giftermål aldrig ägt rum. Hon intervjuas av Inside Edition 1998.
3 years ago, there was this terrible rumor out. Mm-hmm. What is the deal with you and R. Kelly? Are you all married or not?
No, I'm not married. Robert's doing his thing, I'm doing my thing. He's a great producer, a great artist, who I do admire, and there's nothing there at all.
Aaliyah och R. Kelly går skilda vägar. De gör inte längre musik ihop. Men bara några år senare inträffar en tragedi som kommer att lägga locket på för all framtid. MTV rapporterar.
Aaliyah, a straight A student out of Detroit, whose R&B stylings and captivating stage presence led to successful careers in both movies and music, was killed Saturday night when a plane carrying her and seven others crashed shortly after takeoff in the Bahamas. She was 22.
Aaliyah dör i en flygkrasch på Bahamas 2001. Hon blir bara 22 år gammal. Hon kommer aldrig kunna berätta vad som egentligen hänt. Och R. Kelly vägrar svara på frågor om deras relation. Han säger så här i en intervju med Ed Gordon från 2002.
Aaliyah is gone and I have a lot of respect for Aaliyah and our parents. I will definitely not be even discussing Aaliyah. I will not do it.
Självklart när en artist dör på det sättet så växer ju också kultstatusen kring den, och det finns väl alltid frågan kring vad hon hade uppnått och kunnat göra och fått göra ifall hon hade fortsatt leva.
Världen sörjer Aaliyah, men att R. Kelly påstås ha gift sig med en mindreårig påverkar inte hans karriär nämnvärt under 90-talet.
Det borde ha varit en stor grej, men det blir inte stort.
I samma veva, 1994, får R. Kelly ett speciellt telefonsamtal. Han berättar för radiostationen Sirius XM.
You know, I got a call, you know, saying that Mike wanted a song and if I had anything laying around or whatever, you know. But even if I did, I wasn't gonna do that. I was gonna write something special for Mike.
Mannen som R. Kelly kallar för Mike är ingen mindre än Michael Jackson. Året innan har anklagelsen om sexuella övergrepp mot en ung pojke chockerat en hel värld. Michael Jackson och pojkens familj har förlikats utanför domstol. Men snacket går och stjärnan pressas hårt. Han intervjuas av Diane Sawyer för amerikanska ABC.
I could never harm a child or anyone. It's not in my heart. It's not who I am. And it's not what I'm not even interested in that.
R. Kelly var fortfarande början av sin karriär. Michael Jackson var en gigant. Jag tror R. Kelly var enormt smickrad över att få göra det här samarbetet med honom. Och jag tror inte att han var kritisk mot Michael Jackson. Det är två intressanta artister som är väldigt problematiska och väldigt trasiga.
When Michael came to Chicago, real quick, he came to Chicago.
R. Kelly fortsätter att berätta om mötet med Michael Jackson i Sirius XM.
I got a call saying he don't want my manager there, he don't want nobody else to be there but my producer and me, the people that's going to be working. Because, you know, I understand that because he feel like people going to be staring at him, he ain't going to really be able to get the work done. So I told my manager, you got to leave. He said, y'all got to go. Y'all got to go. Everybody got to get out of here. It's just, he just want me.
Michael kommer till R. Kellys studio i Chicago med en svart mask framför ansiktet. Han vill sjunga den enkla texten och melodin, precis som Robert gjort på demon.
Another day has gone, I'm still all alone. How could this be?
You're Not Alone, skriven till Michael Jackson, blir ett första tecken på att R. Kellys skapande tagit en ny riktning.
Det finns allvar där. Mitt bland alla liksom festlåtar så kommer också lite mörka låtar. Och det spåret har han liksom utvecklat parallellt under hela sin karriär. Det är nästan lite schizofrent om man följer hans karriär, om man lyssnar på hans skivor.
Efter Mama Joannes död har R. Kelly hittat Gud. Han är i behov av tröst. För trots framgångarna är han en ganska olycklig man. Sökandet hörs i hans musik.
As I look into my life, searching for that paradise.
Oh Lord, will you help me find me? Take this crazy, crazy past of mine
and put it all behind me.
Att ha en karriär som har massodonta låtar som är på gudstjänster och samtidigt göra club bangers som folk bara grindar till, alltså nätterna långa, är ju alltså en så märklig kombination.
R. Kelly önskar att han kunde byta berömmelsen mot att få sin mamma tillbaka. När det blir för mycket tar han sin jeep och kör ut på landsbygden i Illinois. Han tar sig till en restaurang dit bara vita går och ingen verkar känna igen honom. Han sätter sig i baren och spelar piano för småslantar och låtsas vara någon annan. På nätterna händer det att han sover i sin garderob. R. Kelly berättar i en intervju med Mats Nileskär från Petri Soul år 2000.
Sometimes I sleep in the closet. It's a getaway for me sometimes, weird as it may seem, but you know, when the world is at me and there's so many people coming at me in one day and I want to get away and I've been up for a few days, I like to feel like I can't be touched. And the only way to feel like you can't be touched is to be somewhere don't nobody know where you're at. And to be in a closet, no one would ever think I'm in that closet at that point in time. So me knowing that mentally, that helps me sleep.
Hans trygghet drogs ifrån honom vid tidig ålder. Och såklart han stänger in sig för att då kommer ingen åt honom. Då kan han liksom i det lilla utrymmet vara trygg.
R. Kelly verkar ensam, men han har faktiskt träffat någon. Och den här gången är relationen inte hemlig. Andrea Danielle Lee har arbetat som dansare till R. Kelly sedan hans första soloturné. Hon är en vacker ung kvinna som snabbt avancerar till att bli hans koreograf. En kväll sitter hon med sin bibel i turnébussen när R. Kelly kommer fram till henne. Hon berättar för ABC.
I do remember when he said he fell in love. He said I was sitting on the back of the tour bus reading the Bible. He said, and you remind me of my mama.
R. Kelly visar en sårbarhet för Andrea, att han fortfarande har svårt att läsa och skriva. Hon hjälper honom och snart förlovar de sig. Paret flyttar in i ett hus i det exklusiva bostadsområdet Olympia Fields i Chicago. En dag reser de till Denver i Colorado. När Andrea kliver in på hotellrummet är det smyckat med blommor och en stor tårta. Hon berättar i radioprogrammet Westwood One.
Did you have a wedding?
I did.
A honeymoon?
No, it was a secret wedding.
Okay.
I did not even know I was getting married.
Were your parents there? Were your...
No.
So you show up. Who's there?
His manager.
Andrea befinner sig på sitt eget bröllop. En överraskning som planerats helt och hållet av hennes blivande man.
Det är väl en person som kanske gärna skulle vilja uppfatta som romantisk, men som egentligen är väldigt kontrollerad. Sen dag ett nästan så har det ju varit ett destruktivt förhållande.
Paret Kelly fortsätter att arbeta tillsammans. Andrea gör koreografin till ett flertal av Roberts videos. Men sen försvinner hon från offentligheten. Mellan åren 98 och 2002 får de tre barn tillsammans. Från hemmet får Andrea se sin mans karriär nå nya höjder. Mycket tack vare en tecknad film. På en basketplan på ett gym i Chicago träffar R. Kelly Michael Jordan. Michael Jordan är världens bästa basketspelare och stjärna i Chicago Bulls. Han frågar om Robert kan tänka sig att göra en låt till en film som han ska medverka i. R. Kelly, som har sett upp till Michael i åratal, tackar ja på stående fot.
Oh, look out for that first step, Doc. It's a real Lulu.
Bugs Bunny?
You were expecting maybe the Easter Bunny?
You're a cartoon, you're not real.
Not real, eh? If I weren't real, could I do this?
Space Jam är alltså en väldigt fånig film som blandar snurresprätt och Looney Tunes med basketspelaren Michael Jordan. En sorts basketmatch i rymden. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Men Believe Can Fly, som han skrev till Space Jam, handlar om att hoppas och drömma och aspirera till någonting.
Han skapade någon form av känsla hos väldigt många som där överhuvudtaget hade varit en svart människa i USA och känna så här, nu har jag liksom en theme song.
I Believe I Can Fly vinner tre Grammys. R. Kelly tar emot en av statyetterna i en metallic blå kostym med ett guldigt kors runt halsen.
R. Kelly, I Believe I Can Fly.
Oh, wow.
Låten har gett honom en ny publik.
Han får liksom en bredare publik, en äldre publik, en publik som inte bara är afroamerikaner och hiphop och R&B-intresserade. Han blev liksom en superstor artist.
När R. Kelly står på toppen av sin karriär, kallar han till en presskonferens. MTV filmar.
You know, just the idea of having a whole album with myself and R. Kelly is just an amazing prospect.
Framför ett podium med mikrofoner sitter R. Kelly, helt klädd i svart med fedora-hatt och guldiga smycken. Bredvid honom sitter Jay-Z i grå college-tröja och svettband runt pannan. Kamerorna smattrar och journalisterna ställer frågor. Stjärnorna ska släppa ett gemensamt album med titeln The Best of Both Worlds.
Jay is real creative, I'm real creative.
Duon har tidigare samarbetat på enstaka låtar, men nu skräder de inte orden.
I hope our collaboration set a trend for more unity as black people on the whole.
På den tiden, här var 2002, då var inte det så himla vanligt som det är idag att artister skivar ihop. Inte heller att en R&B-artist och en rappare gör en skiva ihop. Men Jay-Z, han är verkligen en businessman mer än en artist, så har det varit ända från början. Det finns en bra låt på den skivan, Honey.
Innan The Best of Both Worlds släpps läcker albumet på nätet. Jay-Z är frustrerad, men R. Kelly har större problem än så. För samma månad är det nämligen något annat som läcker. BT News rapporterar.
It's the talk of the music industry and beyond, from local barbershops to water cooler conversations across the country. Everyone seems to have seen the video.
The big question these days is not have you heard his album, it's have you seen the tape?
Tidningen Chicago Sun-Times redaktion ligger precis vid den stora floden som rinner genom stan i ett grått kontorskomplex med tidningens namn i gula bokstäver på fasaden. Här arbetar musikjournalisten Jim DeRogatis, en kort man med glasögon och tatuerade armar. Redan år 2000 skriver han om hur R. Kelly gjort förlikningar med flickor utanför domstol. Mindreåriga flickor som anmält honom för sexuellt utnyttjande.
Och när den första artikeln publiceras så tänker han att det här kommer ju bli världens grej. Men ingen bryr sig.
Två år senare får Jim DeRogatis ett mystiskt telefonsamtal. Han berättar i WBC.
I got a call that said, go to your mailbox, click. Hung up, and there in the mailbox was a manila envelope with nothing on it and a videotape inside that showed Kelly having sexual relations with an underage woman. Certainly appeared to be that.
Videon är inspelad i ett rum som ser ut som en timmerstuga med brun träpanel och inbyggda bokhyllor. En ung flicka sitter på en madrass. Hon får ta emot en sedel och sen inleds en sexakt.
I videon så ser man en man som påstås vara R. Kelly ha sex med ett minderårigt barn, ett uppenbart väldigt ungt barn eller tonåring. Han kissar hennes mun. Han ber henne kalla honom för daddy. Alltså det är en grov barnporrfilm. En jättegrov barnporrfilm.
Jim visar videon för en person som arbetat nära R. Kelly. Det är artisten Sparkle, vars debutalbum producerades av R. Kelly 1998. Då lanserades hon som den nya stora R&B-stjärnan i stora solglasögon och pälsar.
She shows me the tape.
Nu berättar hon om det hon får se i radioprogrammet The Breakfast Club.
The first few seconds of it, I don't know if you all seen it, but I couldn't see any more of it. I said shut it off. That, you know, that is her.
Sparkle är säker på att tjejen i videon är hennes systerdotter. En ung tjej från Chicago som hängt i R. Kellys studio, både med och utan sin moster. Sparkle menar att flickan är 14 när videon spelas in. Polisen i Chicago kopplas in.
Som nyhet, som skvallernyhet, är det liksom 10 av 10. Det är så sjukt. Och det här får en djup påverkan på R. Kellys framtida karriär.
Samma dag som Chicago Sun-Times publicerar nyheten uppträdde R. Kelly på OS-invigningen i Salt Lake City. Kelly ser ut precis som vanligt, trots att han nu pressas hårt av journalister och upprörda fans.
Efter framträdandet håller han sig undan. Men Jay-Z får frågor om sin kollega av MTV.
I know you mentioned the best of both worlds with R. Kelly. Have you maintained any type of contact with R. Kelly since?
We spoke, like, you know what I'm saying? We spoke a couple times, but if he's guilty, I just hope and pray that he get help. If he's not, I wish everybody, you know what I'm saying? Everybody embrace him, you know? Thinking, whatever.
Samtidigt är det fler och fler som får se videon.
Så som det pratades om den här videon i liksom mina ungdomskretsar var väl mest att oj vad han är galen. Kom ihåg, någon kompis hade den här videon och vi tittade och vi stängde ju av efter liksom någon minut typ, för att det här var inget vi ville se. Alltså man förstod inte riktigt vad det rörde sig om typ, och var bara så här, det här är så konstigt.
Det här var innan internet var så jävla stort. Så den finns att köpa som liksom en bootleg på gator och den sprids väldigt snabbt.
Black Entertainment Television rapporterar.
I seen a messed up tape and I can still tell it's him. And I mean, I don't want it to be him, but it looks like him.
The big question remains, is the man caught on this tape allegedly having sex with a then 14-year-old girl really R&B superstar R. Kelly, or is it, as the singer says, a fake tape?
Till slut bestämmer sig R. Kelly för att tala ut i en intervju med journalisten Ed Gordon i Black Entertainment Television. Kelly har på sig kritstrecksrandig kostym. Smärtan och stressen i hans ögon är påtaglig under hela intervjun.
If people out there have a tape of me and they're saying it's with me and a young girl, a minor, then they're sadly mistaken or they're lying.
There are people who will say if it's not him, he's got a straight up twin that he doesn't know about. Do you understand why they think that in fact it's you? Body type, face, etc.
No, because I haven't seen the tape, so, but I've heard that, of course.
Why not look at it and be able to say that is not me unequivocally?
Because I can say it with all confidence right here that it's not me because I didn't do it.
R. Kelly åtalas för videon. Han arresteras i Florida senare i februari. CBS filmar när han först i häktet av två poliser. Utanför står fans och skriker att de älskar honom. Robert säger att han stöttas av sin fru. I själva verket är hon gravid och under så stor stress att hon nästan mister barnet. I juni samma år släpps R. Kelly mot borgen på drygt 750 000 amerikanska dollar. I väntan på rättegång väljer en del radiostationer och tar avstånd från hans musik.
Radio stations WTMG, Magic 101.3 and WKZY, Light Rock 106.9 will immediately end all airplay of Kelly's songs.
Men åtalet om videon kommer att ta år att utreda.
Sen så räddar ni ju hela situationen med att släppa den största hitten han någonsin haft.
Han gör en ny skiva väldigt snabbt, som man kallar för Chocolate Factory, där han inte har en bild på sig själv på omslaget. Det är första gången han inte har det, och det är ganska intressant också. Han vill inte störa för mycket.
Chocolate Factory ligger etta på Billboard och får fina recensioner av tidningar som New York Times och Rolling Stone Magazine. På albumet finns en remix av den egna låten Ignition, och den blir en världshit.
Now usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me.
Det är liksom svängigt och mysigt och varmt. Med en sån klassisk R. Kelly snusklåt där han har en metafor för sex. Den här gången är metaforen bilar och att stiga in nyckel i bilen och starta den. Alltså det är väldigt pinsamt. Men han gör i alla fall det, och så gör han en remix för den låten som blir otroligt framgångsrik.
Videon med den 14-åriga flickan ligger färskt i minnet hos både lyssnare och journalister. Komikern Dave Chappelle gör en sketch där han i en musikvideo klätt ut sig till R. Kelly och sjunger om att kissa på unga tjejer. I'm gonna piss on it.
Hela hans situation med den här första sextapet då landar ju i väldigt många som ett avskyvärt men ändå ganska sjukt skämt.
Och värt att notera kan ju också vara att hans karriär aldrig har gått så bra som efter åtalet väcktes för just den här videon.
Ja, alltså det är ju vältajmat. Jag vet inte om han sitter på de här låtarna som han lyckats släppa för att liksom folk ska glömma skandalen, eller om han i stressen lyckas skapa någonting som får folk att glömma det liksom.
Alltså vi fortsatte dansa till musiken, för den var ju så jävla bra.
2004 gör R. Kelly ännu ett album och en turné med Jay-Z. Om stjärnornas första gemensamma album skulle ena musikvärlden och uppmuntra till samarbete artister emellan, blir turnén till albumet Unfinished Business ett bevis på motsatsen.
Alltså det visar sig under turnén att R. Kelly, han är dålig på att dela uppmärksamheten med en annan artist. Han är allt för stor diva, så de blir verkligen ovänner.
I slutet av oktober ska duon uppträda på Madison Square Garden i New York. Det är en förväntansfull publik som trängs i arenan. Men halvvägs in i sitt set avbryter R. Kelly-spelningen på ett dramatiskt vis.
När R. Kelly stod på scenen och inför all publik, så säger han plötsligt: är det någon som pekar en pistol mot mig? Och så springer han ut från scenen.
Ett fan i publiken filmar med skakig kamera hur Jay-Z kliver upp på scenen för att försöka rädda situationen.
Everybody, you okay? You safe? There's no guns in the building. One monkey don't stop a show, I tell you.
Jay-Z kallar R. Kelly för en apa. Några i publiken börjar skrika fuck R. Kelly i kör. Jay-Z menar att R. Kelly ljuger om de beväpnade männen i publiken. Han säger att det handlar om avundsjuka från Kellys sida, eftersom fansen gillar honom mer. Samtidigt händer det någonting bakom scenen.
Jay-Zs entourage då pepparsprayar R. Kelly i ögonen som händ.
R. Kelly färdas i ilfart till St. Vincent sjukhus på Manhattan. Men den som trodde att hans karriär skulle ta slut åren efter millennieskiftet tror fel. I offentligheten hyllas R. Kelly fortfarande som en stjärna, och han gör låtar som får kultstatus.
Trapped in the Closet, världens första hip-opera.
Det börjar som en någorlunda enkel otrohetshistoria där han gömmer sig i garderoben för att tjejen som han ligger med, hennes man, kommer hem.
I över 30 låtar med tillhörande videos sjunger och rappar R. Kelly en såpopera om otrohet, könssjukdomar och en pastor.
Och folk var bara såhär, nej men jag kan inte gå ut ur bilen nu för att börja jobba, för att jag måste höra hur liksom episode 22 slutar.
Hello Saints, you've reached Odell and Myrna. Leave your name and number. We'll get back to you. And oh yeah, God bless. Randolph, will you shut the hell up? Myrna, this is Rosie. Call me back, I gotta tell you something about the past.
Trapped in the Closet får kultstatus. Men en del ser den musikaliska såpopran som ett tecken på hybris.
Jag tror att den kärlek som R. Kelly får, och som han glupskt får i sig, gör att han känner sig älskad. Och det är någonting, om man ska psykologisera lite, någonting som han säkert har längtat efter som människa. Och han bara fortsätter och känner sig älskad, och han surfar på den vågen av uppskattning. Han har vågat ut svängarna i sina ambitioner, i sina låtar. Han blir lite knäpp, som i den här Trapped in the Closet.
2006 får R. Kelly ett specialpris på Soul Train Music Awards. Det är ingen mindre än hans stora idol och förebild Stevie Wonder som delar ut priset. VH1 filmar när Stevie läser motiveringen om mannen som inledde sin karriär genom att härma just honom.
I'd like you to know that this year's recipient of the 2006 Stevie Wonder Songwriters Award is R. Kelly.
R. Kelly går upp på scenen i en brun kostym med breda axlar. Han tar inte av sig sina svarta solglasögon när han håller sitt tal och tackar sin mamma.
When I was 9, my mom made me slow up the record player, put the nickel on it, y'all know about it. She made me slow it up and learn that from Stevie Wonder.
Det har gått 13 år sedan Joanne dog, men R. Kelly gör allt för att vårda minnet av sin mamma. Hans löfte om att bli en av de bästa artisterna i världen någonsin sett gäller fortfarande. Samtidigt har R. Kellys fru Andrea begärt skilsmässa. I sin självbiografi Solar Coaster beskriver R. Kelly hur hon kastar sin vigselring för $50,000 i en sjö i deras trädgård. Men Andrea beskriver deras uppbrott som mer dramatiskt än så. Hon berättar i radioprogrammet Westwood One.
You know, it was my daughter, Joanne, the reason why I left. Her sitting at the foot of the bed. And long story short, Robert is starting to be verbally abusive. And she goes, Daddy, why are you talking to my mom like that? Why are you being mean to her? And a light bulb went off. And that's why I decided I can't take another day. And I literally left him with $2,500 in a duffel bag and my three kids.
Fox News rapporterar.
Prosecutors in Chicago have rested their case against R&B superstar R. Kelly on trial for allegedly videotaping himself having sex with an underage girl.
R. Kellys försvarsadvokater har lyckats förhala utredningen i 6 år. Men i juni 2008 är det dags för rättegång om videon där han påstås ha sex med och kissa på ett barn. R. Kelly anlände till domstolen i Chicago i mörkblå kostym med 2 stora livvakter bredvid sig.
Oj, det hände så mycket olika saker under den här rättegången. Dels så är det ju demonstrationer utanför rättegångssalarna. Det är ju folk som menar att tjejen ljuger, som menar att tjejens familj är ute efter hans pengar och om man vill liksom break down a great black man.
Associated Press intervjuar en ung svart tjej i röd jacka utanför domstolen.
What grown, what mother, auntie or a family member go sit up and let a little ass young girl go out with a grown ass man and do any kind of thing unless they got paid in full for it.
Men på gatan står även människor som vill se R. Kelly dömd.
We want him prosecuted. We want him in jail. There's a tape of him urinating and having sex with a young girl. 6 years has been long enough. We want no more delays. We want him prosecuted now.
Det finns många saker som är lite konstiga med rättegången och kring valet av domare. Och många säger att det var liksom turdagen för R. Kelly när just den domaren tilldelades hans fall. Han är väldigt exalterad över den här rättegången. Han ser till så att domstolen renoveras innan det ska ske, att man målar om i rum så att det ska vara fräscht och fint när tv-team kommer dit. Han ger också R. Kelly en egen specialanpassad ingång. Så att han får ju verkligen en specialbehandling.
Åklagarsidan kallar in 14 vittnen, bland annat Sparkle. Artisten var systerdotter påstås vara flickan i videon. Sparkle identifierar både sin systerdotter och R. Kelly. Det är det fler som gör. CLTV rapporterar.
During testimony today on the child pornography trial of singer R. Kelly, witness after witness identified those on that now infamous sex tape as the alleged victim and R. Kelly.
22-year-old Raven Gangler testified as well, saying the girl on the tape was her friend from junior high. She said that was something that was absolute and said the alleged victim was very proud of her relationship with R. Kelly.
Många av vittnena som kallats i rättegången säger att de känner igen R. Kelly i videon på små detaljer, som att han har ett följdsmärke i nacken. Men så händer något oväntat.
Den påstådda tjejen då i det här klippet nekar. Hon säger att det är inte hon. Flera av hennes familjemedlemmar menar att det är inte hon. Hennes bästa kompis säger att det är visst den här tjejen. Hennes moster och flera vittnen menar att det är hon. Men på något sätt så väger det ändå tyngre då. Robert Kelly frias från alla punkter.
R. Kelly ställer sig upp i rättssalen när han får beskedet. Han kramar sina advokater och gråter medan han tackar Jesus. ABC rapporterar.
When he left home this morning, R. Kelly had no idea when he'd be back. His fate was in the hands of jurors who could have sent him to prison for years. Instead, tonight they set him free.
Under åren som följer efter rättegången fortsätter R. Kelly att göra musik. Han är i vissa ögon kontroversiell, men betraktas som en levande legend.
Under 2010-talet så går R. Kelly in först för att åldras med värdighet som en åldrande soulartist.
2010 uppträder R. Kelly på invigningen av fotbolls-VM i Sydafrika. När han anländer till flygplatsen blir han mottagen av hundratals skrikande fans. De vinkar, tutar i Voselo och försöker fånga hans händer, men stoppas av livvakter och polis. Omringad av massorna ser R. Kelly nästan ut som en messias. En reporter från fotbollskanalen ESPN får en kort intervju.
Hey, just for ESPN, can you give us a little tease about your song?
It's a piece of history for me, and it's a good thing to be back in Africa, man.
2011 opererar R. Kelly halsen. Han har fått en cysta som skadat hans röst. Han postar en video till sina fans med solglasögon och en vit mask över munnen.
Yo, what's up, y'all? It's your boy Kels, fresh out the hospital. Just want to say thanks to my fans for supporting me.
R. Kelly fortsätter att släppa musik. 2013 kommer albumet Write Me Back, men hitsen uteblir.
De här skivorna, de är bra, men de säljer inte lika mycket. Då gör han kursändring igen och går tillbaka till den här snuskpersonen. Han gör skivan Black Panties som är verkligen rå i sina sexanspelningar. En singel därifrån som heter Cookie handlar om att han ska behandla en tjejs underliv som en Oreo-kaka. Next wake up is dinner time. Yeah, turn up. Pull up to the crib and a nigga on sip. Come fuck with a nigga, have a bang on the pussy like I'm blowing up crib. Fuck with a nigga, you gon' wanna claim this dick. Fuck with a nigga, fuck with a nigga, come fuck with a nigga. 4 år senare fyller R. Kelly 50. I ett klipp från YouTube syns han på en scen i Mississippi iförd en grön militärjacka. Han ställer sig vid scenkanten och tar sig i skrevet och låter sedan en kvinna i publiken torka av hans mage med en handduk.
Folk har väldigt mycket investerat i hans musik och särskilt i det svarta USA så är han ju en gud typ. Och det finns också ett stort behov med hjältar, att ha förebilder, att ha människor som det går bra för, människor som man kan se upp till. Och R. Kelly har varit en sån person.
Några månader senare förändras allt. Ännu en gång, Inside Edition rapporterar.
Representatives for R&B star R. Kelly say he is not running a sex cult. The allegations come after the parents of a 22-year-old woman went public, claiming their daughter is being held against her will by the singer.
Tim Savage claims his daughter Joycelyn and 5 other young women are being held against their will at R. Kelly's mansion in Atlanta and his luxury apartment in Trump Tower in Chicago.
2017 så kommer det en stor bomb då, och det är att R. Kelly enligt artikeln ska hålla kvinnor fångna mot sin vilja som sexslavar.
Det är flera föräldrar som hävdar att deras döttrar hålls fångna av honom. De har blivit fråntagna sina mobiltelefoner. De får inte kontakta sin familj eller ha kontakt med utomstående. De måste be om lov för att gå på toa, för att äta, dricka, för att få gå och lägga sig. Och de tvingas delta i olika sexuella akter.
Föräldrarna till en av de unga kvinnorna som lever med R. Kelly håller en presskonferens och berättar om sin 21-åriga dotter, Joycelyn Savage. Paret står i svarta solglasögon och håller om varandra.
My daughter was off in college at the time, and I haven't seen her since.
What evidence of that do you have, other than perhaps some of the conversation you had where she sounded a little off?
Well, if you have cultured and looked at where it's Stockholm syndrome, that's what my daughter has right now.
Det här skapar ju en stor mediekarusell kring huruvida det här är sant eller inte. Tjejer som är i hans hem berättar om att de absolut inte är där mot sin egna vilja. Samtidigt som vi får höra vittnesmål från föräldrarna till de här unga tjejerna. Och det är här det börjar bli väldigt tydligt att det finns mer till den här historien.
Joycelyn Savage, en av R. Kellys påstådda flickvänner, intervjuas av TMZ.
You know, I just want everybody to know my parents and everybody in the world that I am totally fine. I'm happy where I'm at and everything is okay with me.
R. Kellys talesperson understryker att flickvännerna är myndiga och lever med honom av fri vilja. Ett år senare släpps en låt på musiksajten SoundCloud som svar på tal.
R. Kelly svarar ju på det här med en 19 minuter lång SoundCloud-låt som heter I Admit, där han bekänner massa saker, men han bekänner inte riktigt det som man pratar om och det som är den stora frågan om man har en sexkult. Istället så pratar han om sitt liv. Han berättar om hur han har blivit lurad och blivit utsatt, och han försöker ju helt enkelt, tror jag, spinna den här historien till att börja handla om någonting annat, för det har han ju lyckats med år efter år tidigare. I admit I done made some mistakes
And I have some imperfect ways. I admit I help so many people. And them same damn people turn fake. I admit it was so hard to focus. I didn't go to classes. I admit that I dropped out of school.
I januari 2019 sände tv-kanalen Lifetime en omtalad dokumentärserie med namnet Surviving R. Kelly. Inside Edition berättar om programmet.
I met R. Kelly when I was 14.
When I met him, I was 17 years old.
I wanted to be a singer.
I wanted to be a dancer.
We thought we were gonna be stars.
A new docu-series on Lifetime details shocking allegations that R&B singer R. Kelly physically and sexually abused women and teenagers.
Det jag skulle vilja säga är att det egentligen inte handlar så mycket om att det är helt nya anklagelser. Det är kanske mer vidden av dem, att man har samlat ihop dem på ett sätt som gör att det blir svårt för folk att värja sig.
I Surviving R. Kelly så får man höra och se alla de anklagelser som riktats mot honom genom alla åren.
I 6 delar så får vi följa med och höra om ett dussintal olika kvinnors berättelser om hur de i första tillfället kom i kontakt med R. Kelly. Hur deras relation påbörjades med löften om en kometkarriär eller löften om en kärleksrelation. Och sen hur de här relationerna sakta men säkert börjar formas till något annat.
Vittnesmålen i Surviving R. Kelly sträcker sig från tidigt 90-tal och fram till idag. Här hörs flera kvinnor som påstår sig ha blivit sexuellt utnyttjade av R. Kelly. Kvinnor som säger att de har blivit misshandlade och hjärntvättade. Att R. Kelly bestämt allt över deras liv. Vad de ska ha på sig, när de ska äta och hur de ska ha sex. En del säger sig vara så unga som 15 när de för första gången får kontakt med R. Kelly. Geronda Pace är en av dem som hörs i dokumentären. Hon är en ung svart tjej från södra Chicago och beskriver sig själv som ett superfan av Kelly. Hon träffar honom för första gången 2008 när hon står utanför rättegången som handlar om den omtalade barnpornografivideon.
Hon har ett stort plakat och säger typ R. Kelly is innocent. Hon plockas senare upp då av R. Kellys stora team. Det är någon som kontaktar henne och frågar om hon vill träffa honom.
Geronda Pace säger att hon är 16 när relationen inleds. Hon berättar i tv-programmet The Real.
He would slap you in your face and he would physically like harm you. And he would put you in a room and he would lock you in a room for days.
En annan kvinna i serien hävdar att You're Not Alone, som R. Kelly skrivit till Michael Jackson, i själva verket handlar om när hon får ett missfall med Kellys barn under sina high school år. R. Kelly hävdar bestämt att alla anklagelserna är falska, men serien får konsekvenser. En vecka efter att den sänds håller Cook Countys chefsåklagare Kim Fox en presskonferens. Hon är den första svarta kvinnan på positionen och ställer sig framför kamerorna med stor pondus. TV-kanalen Fox är på plats och filmar.
I'm here today to encourage victims of sexual assault or domestic violence related to these allegations to please get in touch with our office.
4 kvinnor anmäler R. Kelly efter chefsåklagare Fox uppmaning. 3 av dem ska ha varit under 18 när övergreppen ägt rum. Polisen söker nu R. Kelly. Han överlämnar sig själv i februari 2019 misstänkt för 10 brott gällande sexuellt utnyttjande. R. Kelly betalar borgen en summa på $100,000. Han släpps fri. Sen gör han en uppmärksammad intervju med programledaren Gayle King för CBS.
I am surprised that you agreed to do it. Why are you sitting down with us today?
De träffas i hans lägenhet i Trump Tower i Chicago. Han sitter i en grå kostym framför kameran med svettpärlor i pannan.
I'm very tired of all of the lies. I've been hearing things and, you know, and seeing things on the blogs and, you know, I'm just tired.
What are the lies that you're hearing that disturb you most?
Oh my god. All of them.
You feel that people have maligned your character?
I have been assassinated. I have been buried alive.
So I think the point you're making is, and correct me if I'm wrong, that you have never held anybody against their will.
I don't need to. Why would I? Why? How stupid would I be to do that?
I didn't say you
were
holding. That's
stupid, guys.
I didn't.
Is this camera on me?
Yes, it's on.
That's stupid. Use your common sense. Don't
Forget the blogs. Forget how you feel about me. Hate me if you want to. Love me if you want. But just use your common sense. Robert. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career.
Robert.
30 years of my career.
Det är ju tänkt då som en intervju där jag antar att han ska kunna få tillbaka offentlighetens kärlek, att han ska rentvå sig från anklagelserna, men istället visas en sida av honom som han väl har försökt hålla dold. Han ställer sig upp och beter sig väldigt aggressivt, viftar med sina händer, och det är nästan liksom den känslan i rummet att han ska börja ta till våld.
Även de två unga kvinnorna som påstås vara manipulerade och tillfångatagna av R. Kelly intervjuas av Gail King.
Do both of you all believe you're in love with him?
Absolutely. Yes, absolutely.
Of course.
Should your parents be concerned?
No.
Azriel Clary och Jocelyn Savage sitter bredvid varandra med självsäkra miner och berättar om sin relation till både R. Kelly och sina föräldrar.
Our parents are basically out here just to get money and
your parents,
scamming.
You're saying the same as saying...
Well, both of our parents are basically out here to trying to get money and scam.
You guys don't know the truth. You guys believe in some facade that our parents are saying. This is all lies for money.
Azriel och Jocelyn menar att de mår bra och att deras föräldrar bara är ute efter pengar. Men R. Kelly häktas på 90 juli 2019 när han är ute och går med sin hund strax utanför sin lägenhet i Trump Tower i Chicago. Han är nu misstänkt för fler brott om sex med minderåriga, barnpornografi, sexuellt utnyttjande, kidnappning och för att ha försökt muta vittnen till tystnad. Den här gången utreds brotten på federal nivå och R. Kelly ska förhöras i New York. Utanför häktet i Brooklyn, där Kelly sitter häktad, har en grupp människor samlats.
Precis som tidigare så står det fortfarande unga tjejer, äldre kvinnor och är övertygade om att han är oskyldig. Och kanske själv hoppas på att vara den som han, när han frias eller går från häktet till rättssalen, att hans ögon faller på just dem.
YouTubern Cat Tales filmar.
Free R. Kelly, that's all they can do.
Justice.
Free R. Kelly, give him a bond.
Precis som R. Kellys två flickvänner menar fansen att han är oskyldig och utsatt för en komplott. Att kvinnorna ljuger och försöker utpressa honom. R. Kellys försvarsadvokat Steve Greenberg är inne på samma spår. Chicago Sun-Times filmar honom på en presskonferens. Han står i kostym på en trappa framför ett bord med mikrofoner medan journalisterna skriker sina frågor.
Every one of the women in that documentary had a song they were now going to release, a book they were now going to release, a deal they were now going to do. Everybody's trying to profit off of R. Kelly. Hey, I met R. Kelly once. Look, oh, he looked at me the wrong way. I'm boom, money.
Samtidigt har en rörelse startat som menar att R. Kelly måste tystas.
Det var ju en rörelse som startade för att få skivbolag till exempel och arenobokare och olika personer att strypa de inkomstkällorna, eftersom han hade identifierat att det var just pengarna som möjliggjorde för R. Kelly att fortsätta. Och det startades ju av Kenyette Barnes och Oronike Odeleye, två svarta kvinnor i USA. Tillsammans med Derogatis så är det just svarta kvinnor som varit de enda, skulle jag säga i stort sett, som på olika sätt genom åren försökt påminna lyssnarna och konsumenterna om vad han anklagas för.
Complex News filmar en demonstration på Madison Avenue i New York utanför skivbolaget Sonys huvudkontor. Ett 80-tal personer i vinterjackor skriker Mute R. Kelly i kör. Det är framförallt unga svarta kvinnor i folkmassan som håller upp skyltar med texten Black Girls Matter.
He sold 60 million albums in his 25-year long career. They knew he illegally married an underage Aaliyah.
Knew it.
They knew he was grooming young black girls as young as 13, 14 and 15 and keeping them in his...
Protesterna leder till att skivbolaget droppar R. Kelly. Han är inte dömd. Men för många är anklagelserna tillräckligt många för att sluta lyssna. Musikfantasten och radioproducenten Navid Bavi resonerar så här.
Vid det här laget så skulle jag behöva 100-procentig bekräftelse på att allting som han blivit anklagad för är bara hittepå. Att det bara är lögn för att smutskasta och pressa honom på pengar. Du skulle behöva från varenda person som har varit med i dokumentären, som har uttalat sig liksom i media. De alla skulle behöva liksom bekräfta att det var ett hittepå. Då skulle man kunna börja lyssna på hans musik igen.
Andra menar att frågan Mute R. Kelly är mer komplicerad än så. För en sak är säker. Utan R. Kellys inflytande skulle både R&B och popmusiken idag låta annorlunda. Kanske skulle varken Drake, Justin Bieber eller Beyoncé låta likadant om det inte vore för R. Kelly.
Alla har påverkats av R. Kelly. Det kan man inte ta ifrån honom. Hela den moderna R&B-musiken har sina rötter i det som R. Kelly gjorde på 90-talet.
Det är väl just att hans musik har blivit liksom kanoniserad. Att det är den musik man spelar när folk tar examen, studenten, när folk gifter sig. Alltså det är verkligen sån musik som finns med i folks finaste stunder och minnen. Och det är jättesvårt uppenbarligen att göra sig av med den musiken. Men jag tycker att det är intressant det här med att det har varit väldigt viktigt för många att få göra skillnad på R. Kellys musik och R. Kelly som person. För min fråga är då, har han gjort det?
R. Kelly nekar mot alla anklagelser om sexuella övergrepp. En rättegång om de senaste anklagelserna som nämns i programmet väntas inledas våren 2020. P3 kommer bevaka den i sina program och du kan följa senaste nytt i P3 Nyheter. Den här dokumentären gjordes av mig, Axel Winqvist, sommaren 2019. Producent var Vendela Lundberg, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet görs av Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen som vi använder oss av i dokumentären hittar du på webben. Och glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär så att du inte missar nästa avsnitt.